afton och hemskt välkomna till Blev det en klassiker, avsnitt 29. Ja, kväll, jo. Det kan vara dag, morgon, när som helst egentligen.
Ja, det är ju förinspelat.
Det är förinspelat.
Det, det är en podcast.
Och jag vet inte, vi skulle nog klara av att direkt sända det här, för jag menar, jag tror inte du klipper så värst mycket. Det är om vi verkligen fumlar bort oss.
Ibland så slutar du att prata och börjar sätta dig och liksom Wikipedia saker och kolla upp en massa saker, vilket jag egentligen inte tycker behövs, därför att man behöver inte veta allt om allting. Framförallt så,
men jag
handlar
hatar
det
när folk
smak.
Gissar och så, ja, bara, jo, men ja, jag tror det är 1972. Jag menar, vi spelade ju in Flimmer Duo igår. Och både du och jag missar på Gremlins-årtalet.
Ja, men jag var ju åtminstone närmare. Men är det så att man inte vet, då kan man ju avstå och säga.
Man vill ju liksom stila lite, men det går åt helvete. Det går åt helvete.
Men vi skulle säkert kunna köra direkt, ja.
Ja. Henrik Andersson heter jag, du heter Anders Hesselbom, och du Correct. Ska få den stora äran att tala om vad det är vi gör i podden Blev det en klassiker.
I den här podcasten, som är Sveriges bästa musikpodcast, så slumpar vi fram ett datum och en lista. Datumet är någonstans mellan 1960 och 1999. Listan är antingen Svensktoppen eller dåvarande poptopplista. Det kan vara Poporama eller Tracks eller någonting sånt där liknande. Mm. Vi tittar på medaljeplatserna, ettan, tvåan, trean. Vilka låtar låg där? Blev de en klassiker? Är de fortfarande hits eller har de fallit i glömska? Mm. Och det innebär att ni kommer få höra låtarna som ni minns att ni har glömt och glömt att ni har minns och inte tycker det är bra och kommer ihåg att ni tycker de är bra och så vidare.
Mycket bra förklarat där, speciellt på slutet. Väldigt tydligt.
Ja, ja. Man gör sitt bästa.
Det är så vi gör helt enkelt. Och det är kul det här, det är kul. Det som jag tycker är det roligaste är att du och jag har ju lite olika musiksmak, kan man säga. Som även överlappar en hel del. Så tillsammans har vi ju en ganska så bred kunskap om väldigt mycket olika typer av musik.
Ja.
Och det är sällan det kommer låtar som ingen av oss känner till.
Nej. Här.
Och det bevisar ju bara hur jävla duktiga vi är. Dels är det ju det. Och dels är det otroligt spännande, tycker jag, att det finns låtar som ändå som har slagit sig upp till toppen och som verkligen inte alls lämnat något avtryck efter sig.
Nej, och ibland så får vi till och med upptäcka ny musik, både du och jag. Men vi är ju ganska duktiga allätare nu för tiden, eftersom vi lyssnar på skvalradio båda två. Men som, precis som du säger, vi har ju våra speciella musiksmaker också.
Men jag tycker att vi drar igång och genom att snurra fram nu. Det var det här med live radio, eller hur? Jag tycker att vi startar genom att dra igång snurrhjulet för att få fram veckans första lista. Så här. Då får vi lyssna på Svensktoppen från den 21 maj 1972.
Okej.
Och det, 70-talet är ju alltid liksom, där kan det fan hända vad som helst, känner jag.
Ja.
Men plats nummer ett, där har vi Sven Bertil Taube med Änglamark.
Kalla den Änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blå.
Det här är ju också en sån här riktigt jävla svensk låt.
Jaha, och det här börjar ju svårt. Det här var alltså första platsen maj 1972, slutet på maj 1972. Och det vi hör är ju alltså originalinspelningen, för den här var alltså skriven och komponerad av Evert Taube, såklart. Men originalversionen är alltså Sven Bertil. Och för mig blir ju det här lite grann knas i huvudet, eftersom jag har ju aldrig riktigt varit någon Sven Bertil Taube-fan. Jag tycker han är en fantastisk skådis, men jag har ingen respekt för han som musiker. Underbar skådis, men ointressant musiker.
Jag håller med dig helt där. Sven Bertil Taube gör inget för mig, liksom rent musikaliskt.
Nej. Och sen så har ju han levt på att prångla ut Evert Taubes musik genom alla år. Men nu befinner vi oss alltså i en situation där jag inte har speciellt mycket till övers för Sven Bertil Taube som musiker, men det här är ju faktiskt hans originallåt.
För mig, jag säger ju direkt att det här är en klassiker. Det är ju utan omsvep. Det, ja. Därför att det här är ju, den är så inrotad i, speciellt om man är över en viss ålder, tänker jag. Jag vet inte ifall ungdomar eller folk under 30 kanske har liksom samma, den djupa liksom svenska själen sitter i Änglamarken. Liksom.
De skulle nog säga det om typ Lasse Berghagen eller något sånt där. Mm. Men jag tror att vi som är lite äldre skulle väl säga Evert Taube. Jag är ju, måste ju hålla med. Mm. Alltså, det skaver, för jag tycker inte om det här, men jag måste ju hålla med. För Evert Taube är ju en fantastisk kompositör och textförfattare.
Mm.
Och den här låten finns ju, vad jag vet, i allas medvetande. Det är inte varje gång man hör den på radion, men ja.
Ja, nej, men, och Sven-Bertil Taube, han, här är det ju ett riktigt bra framförande. Han sjunger tonsäkert och han sjunger på i vad ska man säga, en energi som låten behöver. Han går inte igång för mycket och han går inte för lågt. Och, nej, jag gillar ju den här låten. Jag gör ju det. Jag vet inte vad jag ska säga i övrigt mer än att det här är ju en av de stora svenska klassikerna genom tiderna. Och jag är lite förvånad över 72. Jag trodde den var äldre.
Ja, faktiskt. Men i och med att Evert Taube har haft en karriär som har sträckts över så lång tid. Men det flyter lite grann ihop i minnet. Och jag var ju inte med under hela hans karriär, ska vi säga. Eftersom jag är född i början på 70-talet, precis som du.
Nej, men du håller med om det i alla fall. En klassiker där.
Ja, jag måste göra det. Ja. Det skaver, men det vore ju ofint att säga någonting annat.
Ofint, precis. Plats nummer 2 på listan, där har vi Lena Andersson med sången Säg det med en sång. Jag känner ju igen den, men det är liksom den, det här är ju inte någon större hit liksom så.
Nej, alltså det här är ju någonting som man har hört och kommer ihåg från när man var liten och sådär. Hon är ju Melodifestivalartist. Jag vet inte om den här låten är från den tävlingen eller om det bara är en singel. Hon är väl en del av svensk musikhistoria på sitt lilla hörn.
Alltså, jag vet inte riktigt vem det är. Jag kan inte koppla upp henne med någonting speciellt.
Nej, okej. Nej, alltså, hon har väl kanske möjligtvis fallit lite grann i glömska. Men är det konstigt att man längtar bort någon gång eller något sånt där, tror jag den heter.
Är det hon som sjunger den?
Ja, precis. Så hon, och dessutom så, det här är ju en låt som, även om jag inte tycker det är särskilt bra, så alltså, det här skulle jag ju gärna vilja säga en klassiker, men jag, återigen, om jag ska vara ärlig, så tror jag ju tvärtom att den här inte finns i folks medvetande.
Men det kan ju vara en mysig liten sång för det.
Ja, det var jättelänge sedan jag hörde den, så det var kul att den dök upp, att vi slumpade fram en lista där den låg på, för det tyckte jag var kul att få lyssna på den igen.
Så, ja, nej, men det är i alla fall en andra plats på listan med den här sången. Så, att,
ja. Så motvilligt säga nej, det är inte en klassiker.
Jag säger nej, det är inte en klassiker, för det är ju ganska uppenbart att det inte är. Men sen kanske jag inte är lika förtjust i den som du är. Det är en sång.
När går jag på min smak, så skulle ju Sven-Bertil Taube inte vara en klassiker och det här var en klassiker. Men jag försöker gissa hur folk ute i stugorna tänker.
Vi får se vad folk ut i stugorna tänker på plats nummer 3 på listan. För där har vi Siv Inger med bindestreck Siv Inger. Med Någonting händer.
När två astronauter från jorden med staplande steg börjar gå. Någonting händer, någonting ganska svårt att förstå.
Återigen en melodifestivalsartist. Betydligt mindre meriterad, har väl framförallt en drös med singlar på sin meritlista. Men det här var ju, alltså, hon höll ju i ett antal år, men jag vet inte hur mycket hon, ja, hur långt ut hon nådde.
Nej, nej. Den här låten känner jag inte igen. Nej. Och Siv Inger är inte ett namn som har fastnat heller, för jag tänker att Siv Inger är något som borde ha fastnat.
Ja, har man hört det som man hört det.
Ja, men lite så. Så det här är ju, jag kan ju omöjligen säga klassiker på det här, för att jag har ju inte ens, jag har ingen koppling till den här överhuvudtaget.
Nej, för mig var det här också totalt säkerligen någonting man har hört, men som man har glömt bort. Och sannolikheten att du har hört låten är ju ganska stor, eftersom jag tror att det här är ytterligare en sån här låt som man, ja, skrev en svensk text på en internationell poplåt. Ja, men så sannolikheten är ju stor att man har hört den, men det här är ju inte en låt man lägger på minnet. Den går in genom ena örat och ut genom det andra. Det är inte Bohemian Rhapsody, om man säger så.
Nej, men det räckte till en tredje plats på Svensktoppen den 21 maj 1972.
Men vi gör ju nedslag, så den kan ju ha legat etta. Jag tror inte den har gjort det, men vi gör ju nedslag. Så det är ju inte den slutgiltiga platsen vi ser, utan vi ser ju platsen på det datumet vi slumpar fram, tänker jag.
Det här kan ju ha varit Siv Ingers stora stund.
Här i livet.
Ja. Men en klassiker i alla fall till Sven-Bertil Taube med Ängla Mark i den första listan. Så snurrar vi fram en lista till. Så här. Då hamnar vi på trackslistan. Den 10 oktober 1987.
Ja, det kan ju också bli hur som helst, kan jag
det
säga.
Kan bli precis hur som helst. Och någonting som jag märkt är att 87, 88, 89 till och med så ligger det låtar på poptopplistan som jag tror är äldre.
Ja, det, så kan det vara. Det som jag tycker utmärker 87 till 89 den perioden, det var att musiken kunde fortfarande vara riktigt jäkla bra, men de flesta hade slängt omdömet ut genom fönstret. Så det var liksom mycket som var corny och sådär. Men fortfarande mycket som var väldigt, väldigt bra.
Mm. För här på plats nummer ett på listan så hittar vi ju Glenn Medeiros med Nothing's Gonna Change My Love For You. Hans låt.
Ja, hans låt. Och det som är så märkligt är ju att han fortsatte att släppa skivor, men jag kan inte minnas att jag har hört någonting mer med han än så här.
Nej.
Någonting annat är ju att han är ju bara ett par år äldre än vad vi är. Så han var ju väldigt ung när han slog igenom.
Ja, precis.
Och sen är det här riktigt svårt, därför att det här är ju egentligen inte dåligt. Det är ju bara det att det är corny.
Jo, men absolut. Ja. Det är ju vad det är. Det är en smörig ballad. Och sen är ju frågan den, vem var Glenn Medeiros? Var han liksom, blev han inplockad och sjöng den här låten nu för att du är en duktig sångröst, du vann en talangtävling, eller du är en pretty boy liksom, du stoppar vi in dig här.
Pass och på sen den,
så,
jag vet inte.
Så kan han väl ha glidit på det, alltså kanske lokalt, inte vet jag. Jag har ju ingen aning, var kom han ifrån? Var han, jag känner så här, han kanske var från Hawaii eller något sånt där.
Om det är så att du får en riktigt stor hit så kan du ju glida på den ganska länge på konserter och såna här saker. Samtidigt så var ju han känd under en tid när konserter inte var big business. Det var dyrt och det var billiga biljettpriser. Det var skivförsäljningen som var viktig på den här tiden.
Man åkte runt i alla länder och sen så uppträdde man i playback i det lokala tv-programmet liksom.
Jag tror inte det. Alltså, det här var ju ändå den tiden då det var viktigt att musiken skulle vara musik. Jag tror att på den här tiden så skulle det nog bli ett jäkla liv om man blev avslöjad med att köra playback. Det var ju till och med inte så att man hade mycket som låg på band om det inte var absolut nödvändigt. För det var liksom, det gav en dålig renommé.
Ja, nej, men alltså live på scen så körde man ju förstås på riktigt, det gjorde man ju. Men det var ju också alla de här tv-programmen som du bara stack förbi, och speciellt i Tyskland så var det liksom bara du playbackade en låt och sen stack du igen.
Ja, jag visste, för i Tyskland så marknadsförde man ju musik genom att artisten kom in i tv-studion och mimade till sin låt, totalt onödigt. Vi hade väl lite grann sådana fenomen med till exempel Jakob Stege i Sverige, även om det var det var mycket amerikanska och engelska artister också, men Jakob Dahlin hade ju blicken vänd mot Ryssland framför, eller Sovjetunionen, för det var ju den kulturen som han var fascinerad av. Och här har du ju en kille som, jag har ju inte lyssnat på honom förutom den här låten, eftersom den kan man ju inte ducka för. Men just den här låten är i alla fall inspelad med ett popband, så det är ju inte inte sequensat, utan det är ju ett gäng musiker.
Nej, det här är live. Det här är live, det hör man ju. Mm. Men för att säkerställa det här är en klassiker. Jag tror att alla, åtminstone över en viss ålder, har den här låten på sin radar. Du kan bara säga Glenn Medeiros, så vet alla, liksom, ja. Det är den låten.
Ja, alltså för mig är ju inte själva låten det starkaste minnet, utan det var ju Dansa tryckare med högstadietjejerna som var det. men låten kom ju liksom, den ingår ju i det paketet. Här återigen så måste jag ju säga att du har rätt. Jag, återigen motvilligt så håller jag med, för alltså det ska vi ju, för det är ju inte stor konst det här. Det här är ju en corny tryckare.
Nej, men det var framgångsrikt. Det var väldigt framgångsrikt.
Ja, absolut. Och även jag måste ju säga att jag tyckte det var liksom, ja, det var en fin låt.
Ja, men och det finns ju inget motsträvigt med låten. Det finns ju ingenting att störa sig på i låten. Han sjunger bra. Det är välspelat. Du har ett schysst gitarrsolo. Och så, som du säger, det finns inget som är sequensat. Det är ett riktigt band som spelar och alltihopa. Den är välskriven, välproducerad. Liksom, så att den hade sina framgångar, fine. Toppen.
Det finns ju en grej att störa sig på, det är ju att den är lite omdömeslös. Alltså, den är sliskig. Men får jag lägga till det du säger, så håller jag helt med.
Ja, jag håller med. Och sliskigt. Plats nummer 2 på listan. Ja, men det här ska man väl inte behöva säga vad det är för någonting en gång. Michael Jackson med Bad förstås, uppföljaren till den enorma Thriller. Så att, alltså, han var ju on a roll här alltså.
Jag för mig att jag har sagt till dig förr att det är hans tredje skiva, och då har du rättat mig. Och jag tänker ju fortfarande på det här som hans tredje skiva, eftersom jag tycker att Off the Wall och Thriller var ju de två första skivorna där han liksom...
Som vuxen, ja.
Ja, han höll i rodet själv på något sätt.
Jo, men precis. De här barnskivorna kan man inte räkna liksom, riktigt. Nej. Som han sjunger så här, om fåglar och allt vad det var han sjöng. Men sen finns det ju... Visst, det kan man ju gå in på hur djupt som helst, men Bad, alltså vem fan i universum kan ha missat den här låten?
Ja, och det här är inte särskilt bra. Allting på den här skivan i princip ligger på sequencer. Det var en låt som hade riktiga trummor, och sen var det lite gitarr på lägg bland annat av Steve Stevens och sådär, och vi pratade om. För jag tror att vi gick igenom den här på, kan det ha varit inte en singel eller något sånt här? Någon
annan podcast? Vi körde Bad LP:n på inte en singel, ja, precis. Mestadels därför att nästan varenda låt på skivan släpptes som singel.
Ja, och då får jag ju upprepa mig. Alltså, det råder ju inga tvivel om att jag kommer säga att det är en klassiker. Jag tycker att det här är ganska dåligt. Jag tycker att hans sångröst passar inte till den här musiken. Den enda gången som Michael Jackson låter bra är när han growlar. Och även när han growlar så har han en ganska onaturligt röstläge. Men jag förstår ju att speciellt... Alltså, vi som är födda bara på 70-talet, för oss är Freddie Mercury lika stor som Michael Jackson är för de som är födda i början på 80-talet, skulle jag säga. Så jag måste ju säga att det här är en klassiker. Sen att jag inte tycker om det, det må vara hänt. Jag var imponerad av det när det kom, för jag tyckte det var ett väldigt speciellt sound. Och då var det lite coolt också att allt låg på sequencer. För det var ju, idag gör man ju det för att det är billigt, men då gjorde man ju det för att det var dyrt och coolt.
Jo, men han hade ju enorma resurser till sitt förfogande när han spelade in det här. Så han hade ju liksom Quincy Jones, han hade ju vilka musiker han ville ha, han hade ju vilka liksom hjälpmedel.
Dyr utrustning. Som han ville.
Dyr utrustning och alltihopa det där. Så att det är klart att han kunde göra någonting som... På 80-talet lät ju Michael Jackson modernt, fräscht, nyskapande i ganska stor del. Medan han på 90-talet lät som dålig... Ja. Liksom musik. Jag tycker 90-talets Michael Jackson är betydligt sämre musikaliskt sett.
Ja.
Men vi kan ju säga så här också, vad man än tycker om den här låten, så gav den ju åtminstone upphov till Weird Al Yankovics Fat.
Ja, den är
och
bra.
Det måste vi ju se som ett positivt. Men det är klart att det här är en klassiker. Michael Jackson med Bad, liksom. Vad ska jag...
Nej,
ingen idé.
Inte ens själv lyckades ju följa upp det här, utan efter det här så blev det ju kanske någon någon bra låt här och där från ganska mediokra och ganska värdelösa skivor, så inte ens han själv lyckades fylla upp där, utan det var ju liksom off the wall, wow, thriller, stort wow, och sen så den här som då folk också gillar.
Plats nummer 3 på listan, där har vi Johnny Hates Jazz med låten I Don't Want to Be a Hero. Det här är väldigt amerikanskt, men är de amerikanare?
Du, jag törs inte säga det faktiskt. I så fall skulle jag ju behöva fuska, men jag tror att de är engels... Nej, jag vågar inte säga...
Alltså, de kan vara australiensare till och med, jag vet inte. Men det här är också en sån där grupp som man hör namnet Johnny Hates Jazz, men jag kan inte koppla det till någonting.
Jag var tvungen att kolla upp det.
Ah, okay.
Men det låter väldigt amerikanskt. Och
de är väl producerade av den typen av producenter som får in det soundet, kan jag tänka mig.
Återigen så är det ju här ett riktigt band som spelar och det är väldigt välproducerat. Den här låten är ju fantastiskt bra. Möjligtvis att den har lite, att den flörtar lite grann med disco rhythm inbakat i popmusiken, för det är pop som jag tycker om är riktigt
bra. Jo visst,
bra.
Men det är ju 1987. Det är ju du hör ju det här låter 1987 tycker jag.
Ja.
Och det här är som du säger, det är en bra låt, en riktigt bra låt, men den har inte fått något vidare kvarhäng, alltså jag kan inte sätta en klassiker på den här tyvärr, för att jag tror inte att om spelar man den här låten för, som vi brukar säga, 100 pers på stan, så tror jag inte att 5 skulle sätta att det här är Johnny Hates Jazz med I Don't Want To Be A Hero. Jag tror inte det.
Jag tror att om du pratar med de som är lite äldre möjligtvis, men annars så är ju Shattered Dreams, tror jag ju fler skulle pricka in.
Det är
en
riktigt bra låt.
Och det är ju från samma skiva som den här, så det är ju ett bra band, men de återigen ett band som inte riktigt lyckades hålla sig kvar, för det blev ett fåtal skivor och jag tror inte det blev några fler hits heller. Vilket är tråkigt när det är bra musiker, bra producerat och sådär. Och så jag tycker det här är jättebra, men jag håller med dig, det här är inte en klassiker. Det borde ha varit det, men det är inte det.
Nej, precis. Då har vi ju avklarat trackslistan den 10 oktober 1987. Två klassiker, Glenn Medeiros Nothing's Gonna Change My Love For You och Michael Jackson med Bad, men tyvärr inte någon medalj, eller vad är det, får de pokaler eller vad är det de får
någon
för någonting?
Utmärkelse räcker att vi säger.
Utmärkelse säger vi så. Till Johnny Hates Jazz.
Om sångaren i Johnny Hates Jazz ringer oss så kan vi printa ett diplom och lägga på posten.
Precis, sån där deltagande diplom.
Eller inte han, utan om Michael Jackson ringer oss.
Michael Jackson kanske. Ja, ringer han, då vi jävlar, då är vi med.
Ja, då jäklar.
I nyheterna. Och före det hade vi Svensktoppen 21 maj 1972 med Sven-Bertil Taube och Engla Mark. Så vi hade 3 klassiker idag, men det är ändå 50%. Jag tycker det är bra. Jag tycker
ja,
det är bra.
Det är en stark lista.
Det är övermedel.
Trots att det inte var världens bästa låtar, så är en stark lista. Eller 2. Då så.
Utmärkt, men då får jag tacka just dig för att du har lyssnat på Blev det en klassiker? Jag kan inte tala, tur att programmet är slut. Om ni vill så kan ni gärna leta rätt på oss på det ofantliga interweb och skicka kommentarer och sånt där. Då blir vi glada.
Mm.
Och så återkommer vi förstås igen nästa tisdag med ytterligare ett fantastiskt program som kommer vara avsnitt nummer 30. Jag vet inte, vi firade ju 25 för att det var ju så här en kvarts 100, men 30, då är det ju ett jämnt tiotal, så då firar vi igen. Då firar
vi en till. Så får det bli. Stort tack för att ni har lyssnat, hörni.
Adjö.
Hej.